Andreas bodde i Örebro. Han var uppvuxen inte i ett kristet hem, utan var en helt vanlig svensson, som man säger i Sverige. En vanlig svensk kille. Och han trodde inte på övernaturliga saker överhuvudtaget. Han festade alkohol och reggae. Det var det som var hans mening med livet. Och han trodde inte på såna här övernaturliga saker ända tills dess han tittade på ett program på TV som handlade om kommunikation med de döda, och andarnas svärd kallades det. Och eller andarnas makt eller någonting i den stilen. Och han tyckte det där lät ju häftigt. Han svalde allting. Han började tänka att ja, faktiskt när man dör så kommer man nog till någon andevärld. Och där så kan man prata tillsammans med de döda. Men det slutade inte där. En gång så på en fest så inbjöds han att spela anden i glaset. Vilket är en spiritistiskt spel där man ställer en fråga till en ande och sen så svarar den här anden på olika sätt. Och till sin förvåning så märkte han att det fungerade. Han fick svar ifrån den här anden som var helt omöjligt att det bara kunde slumpvis komma. Så han började tro på det här ännu mer och han började gå på seanser. Han började att lyssna till olika medier som sa att de hade kommunikation med de döda. Han tyckte det var otroligt häftigt att se det här. Och att det verkligen tycktes fungera. Han var vid ett tillfälle och talade med en av sina döda vänner som han då tänkte att det var. Och den här döda vännen, han frågade sin döda kompis om han skulle träffa någon tjej på den här nästa festen som han skulle på. Och anden svarade att han skulle träffa en tjej från Mora. Och mycket riktigt så gjorde han det också. Han tyckte det här var väldigt spännande. Men snart så började andarna att visa sitt rätta ansikte. Han jobbade natt på ett stödboende. Och han är helt ensam då. Och han satt där i huset. Och sen så hörde han i korridoren massa fotsteg som gick där. Och han gick ut dit och tittade vem det var, men det var ingen där. Mycket märkligt tyckte han. Och det här hände inte bara en gång, det hände flera gånger. Och han började tänka att det spökar här i huset. Och han tyckte det var lite häftigt, han var faktiskt inte rädd just då. Men vid ett tillfälle så hände det någonting ännu mer allvarligt. En av de personerna som han arbetade med sov alltid med dörren öppen. Och en natt där så smällde den här dörren igen med enormt stor kraft. Och Andreas sprang in i det här rummet. Han öppnade dörren som hade smält igen. Och där så låg den här personen och sov. Och det var inget fönster öppet eller någonting som kunde göra att det var något drag eller någonting. Och nu började han faktiskt bli rädd. Vad var det som höll på att hända här? Vid en natt så kände han sig attackerad utav ett fruktansvärt mörker. Han kände en överväldigande skräck och började sova med lampan på natten. Vid en promenad som han gick på så kände han den här attacken på nytt. Och precis då när han kände den här starka andliga närvaron så började den hunden som han gick med att morra och skälla som den aldrig hade gjort tidigare. Han började känna värre och värre i den här situationen. Han kunde inte prata med någon om det som han upplevde, för de skulle tro att han var psykiskt sjuk. Så han fick bära på allting inom sig. Och den här ångesten var oumbärlig. Ibland så märkte han att saker och ting såg lite mer hoppfulla ut, om att det skulle bli bättre, han skulle må bättre. Men sen så kom den här fruktansvärda ångesten tillbaka och de här angreppen, andliga angreppen gång på gång igen. Han beskriver det som en katt och en råttalek som knäckte honom psykiskt. Han beskriver att hans liv var som en zombie. Och situationen var så att han inte ens skulle önska sin värsta fiende det som han fick uppleva. Han visste inte hur han skulle hitta ut, men en dag så hittade han på ett offentligt toalettgolv en liten lapp. Han brukar inte plocka upp några saker från toalettgolvet, speciellt inte på offentliga platser, men någonting sa honom att plocka upp den här lappen. Och han gjorde det. Och på den här lappen så stod psalm 23 inskriven. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Och hela den där texten stod där. Och det gav honom en otrolig tröst när han läste det här, som han inte hade upplevt förut. Och ett hopp tändes inom honom om att kanske han kunde få hjälp med sin situation inom kristendomen. Så han besökte en präst och började berätta om sina erfarenheter. Och den här prästen verkade lite obekväm med allt det som han berättade. Och det var visserligen skönt att få prata av sig, men han fick inte riktigt den hjälp som han hade önskat ifrån den här prästen. Men han hade börjat läsa Bibeln. Och där i Bibeln så upptäckte han att han fick en hel del svar på olika frågor som han hade haft tidigare. Och ju fler steg han tog emot Gud, desto större frid fick han. Han träffade några kristna vänner som hjälpte honom att få en kärleksfull bild av Gud. Och sen så kom han i kontakt med några föreläsningar på nätet som handlade om Bibeln. Och de gav honom fler av de pusselbitar som han saknade i sin världsbild. Hans världsbild började förändras. Han började se på saker och ting i ett helt annat perspektiv. Och han började förstå vad det var som höll på att hända i hans liv. Han förstod sanningen om vad som händer när man dör. Och andarnas makt avtog mer och mer ju närmare Gud han kom. 2011 så blev han döpt. Och han har nu funnit frihet och en frid med Kristus som han aldrig hade upplevt tidigare. Andreas berättelse har ett positivt slut. Men det finns många personer som går igenom liknande saker som Andreas, men som inte vet någon utväg ifrån det här. Allting började för Andreas med en felaktig förståelse om vad som händer när man dör. Är det viktigt för oss att veta vad som händer när man dör? Jag tror att i högsta grad så är det viktigt. Eftersom vår förståelse för vad som händer efter döden påverkar i hög grad hur vi lever våra liv idag. Paulus skriver i 1 Thessalonikerbrevet 4:13. Att bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Paulus ville att hans församlingsmedlemmar skulle ha en förståelse för vad som händer när man dör. Paulus tyckte inte det var oviktigt. Han sa inte att det spelar ingen roll vad du tror. Nej, han tyckte det var viktigt att veta. Är döden slutet? Eller finns det någonting mer efter det? Vandrar själen vidare? Går den till en högre existens? Föds den på nytt? Kommer den tillbaka och vakar över oss eller hemsöker oss? Kan vi få kontakt med de döda? Vad händer egentligen? Teorierna är många runt om i vår värld. Idag så ska vi titta på vad Bibeln har att säga. Och enligt Bibeln så finns det ett otroligt hopp. Enligt Bibeln är döden inte slutet. Det var en person som besegrade döden en gång för alla och hans namn är Jesus Kristus. Uppenbarelseboken 1:17-18 säger att jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. En fantastisk text. Jesus uppstod ifrån graven. Han blev begravd men han uppstod igen. Döden kunde inte hålla honom. Och han har nycklarna till döden och dödsriket. Så om vi känner honom, då kan vi också få uppleva uppståndelsen. Vad var det saliga hoppet som Paulus önskar att hans församlingsmedlemmar skulle veta om? Vi läser i vers 16 i första Thessalonikerbrevet. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Vilket hopp! Döden är inte slutet. Jesus kommer att komma tillbaka och den uppståndelse som han fick uppleva, den kommer han att ge till alla de som har dött. I Titus 2:13 så står det att detta är det saliga hoppet. När vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det här var det som apostlarna såg fram emot. Det var det här som profeterna såg fram emot. De längtade efter den dagen när döden skulle besegras en gång för alla och Jesus skulle öppna gravarna igen. Jesus berättade om den här händelsen också. Han sa, förvåna er inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Det kommer en uppståndelse när alla människor får höra hans röst och uppstå ifrån döden. Men vad händer fram tills dess med de döda? Jesus har inte kommit tillbaka ännu. Vi studerade det för några gånger sedan. Vi tittade på vad Bibeln sa om Jesu återkomst och tidens tecken inför det. Men vad händer fram tills dess? Första gången som vi läser om döden i Bibeln är i första Mosebok. När Gud säger till Adam och Eva att ni får äta av alla träd i lustgården, men det finns ett träd som ni inte får äta av. Och för om ni äter av den så ska ni döden dö. Och djävulen kom till Eva för att lura henne. Och den första lögnen som Satan sa var denna. Ormen sa till kvinnan, ni skall visst inte dö. Nu, vad hade Gud sagt om de äter utav frukten? De ska dö. Medans ormen säger, ni ska visst inte dö. Så vem ska de lita på? Ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Fråga, blev Eva som Gud när hon åt utav frukten? Nej, det blev hon inte. Det var en dålig deal som hon gjorde med den här ormen. Men det var den första lögnen, ni ska visst inte dö. I alla hedniska religioner så har den här lögnen fortsatt. Människor tänkte att när någon har dött så går de in till en andevärld och de blir gudar. Det här är förfädersdyrkan kallar man det. Och det fanns i de flesta antika hedniska religionerna, förfädersdyrkan. Någon person dog och då blev de en gud och då ska vi tillbe den här guden. Det är precis det som Satan säger här. Ni ska inte dö, men ni ska bli som gudar. Och det här fortsatte i de hedniska kulturerna. Bibeln å andra sidan ställer det här i en stor, eller går emot den här uppfattningen. Människan är inte odödlig enligt Bibeln. Enligt Bibeln så är odödlighet någonting som är en gåva ifrån Gud. Titta i Romarbrevet kapitel 6 vers, eller förlåt, kapitel 2 vers 67. Det står att Gud, han ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Så fråga, vad söker de för någonting? Ja, de söker härlighet, ära och odödlighet. Om jag säger att jag söker efter mina nycklar, vad betyder det? Betyder det att jag har mina nycklar eller betyder det att jag inte har dem? Det betyder att jag inte har dem. Om jag söker efter odödlighet, betyder det att jag har dem eller att jag inte har dem? Det betyder att jag inte har dem, eller hur? Människan äger inte odödlighet. Och det är vad Bibeln lär. Faktum är i 1 Timoteus kapitel 6 och vers 16 så står det att om Gud som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Så hur många människor är odödliga? Ingen, inte ens änglar är odödliga i sig själva, endast Gud. Eller hur? Han är ensam odödlig. Vad betyder det? Ja, det betyder att odödlighet, det är någonting som Gud kan ge oss. Men det är inget som vi äger i oss själva. Det är en villkorlig odödlighet som Bibeln lär. Men säger någon, har vi inte en... Visst, vi dör ju allihopa. Om inte Jesus kommer tillbaka innan dess. Men har inte människan en själ som är odödlig? Faktum är att Bibeln säger nej till den frågan. I psalm 22, vers 30 så står det att alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä. Alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Så frågan, finns det de som inte kan hålla sin själ vid liv? Enligt Bibeln, det finns det. Och vad händer då med själen? Ja, själen dör. Om det inte hålls vid liv. Så det här måste innebära att själen i sig själv är inte odödlig. Jakobsbrevet 5:20. Så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från vadå? Från döden och överskyler många synder. Så själen kan mycket riktigt dö. I Hesekiel kapitel 18 och vers 4 så står det att den själ som syndar skall dö. Den själ som syndar skall dö. Så enligt Bibeln, ingenstans i hela Bibeln så finner man att det står att om någon odödlig själ. Du kan inte hitta det i Bibeln. Det är en tanke som människor har hittat på. Men det finns inte i Bibeln. Utan snarare motsatsen. Det står att människans själ är dödlig. Var kom den här tanken om människans själs odödlighet ifrån? Här är det från Encyclopedia Britannica. Kristna tankar om en uppdelning av kropp och själ har sitt ursprung hos de gamla grekerna och fördes in i kristen teologi i ett tidigt skede av Sankt Gregorius från Nyssa och Sankt Augustin. Med andra ord, det här är en tradition som kom in ifrån den grekiska filosofin den här hedniska filosofin, de trodde mycket starkt på att människan hade en odödlig själ och om jag slog ihjäl dig så flög din själ upp bort till något dödsrike. Men det är inte kristen teologi. Vi pratade om det här avfallet som skedde inom kristendomen. Och hur den romerska kyrkan började att undervisa falska läror. Och en av de lärorna var just själens odödlighet. Påve Leo den 10 skrev på 1500-talet att vi fördömer och förkastar alla som hävdar att den intelligenta själen är odödlig. Förlåt, är dödlig. Tack så mycket. Den intelligenta själen är dödlig. Så han trodde starkt på att själen var odödlig. Eller hur? Men det var en person som satte sig upp emot det här. Och det var en viss Martin Luther. Har ni hört om honom? Martin Luther protesterade emot just det här uttalandet som påven gjorde. Och han skrev så här. Jag tillåter påven att själv stifta trosartiklar. Och så raddar han upp en hel del saker som han har invändningar mot. Och sen säger han att själen är odödlig och alla dessa avskyvärda fabler som utgör en del av de romerska dekretalernas sophög. Jag sa att jag tyckte om Martin Luthers sätt att uttrycka sig på. Han är lite artig samtidigt som han är egentligen lite fräck. Men hans poäng var att den här idén om själens odödlighet, den finns inte i Bibeln. Det är bara någonting som den romerska kyrkan har instiftat, har hittat på, som de har tagit ifrån hedendomen. Vad är själen då enligt Bibeln? Om det inte finns något stöd för att själen är odödlig, vad är det för någonting? Faktum är, första gången som ordet själ används för att beskriva människan är i första Mosebok 2:7. Och det är det hebreiska ordet nefesh. Nefesh. Och i andra Mosebok 2, förlåt, första Mosebok 2:7 så står det att Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Så Gud tog två stycken komponenter. Han tog stoft ifrån jorden som han formade. Och vad gjorde han sen? Han blåste in livsande i hennes näsa. Och vad hände då? Ja, då står det att människan blev en levande själ. Lägg märke till ordbruket här. Människan blev en levande själ. Det var inte så att hon fick en levande själ. Eller hur? Vissa människor tänker att det har funnits själar i himlen långt innan och sen så har varje själ kommit in i en människa när de föds. Det stämmer inte här. Det står inte att hon fick en själ, utan det stod att hon blev en själ. Gud skapade den här själen, och vad gjorde han det utav? Jo, från två komponenter, stoft och livsande. Så vi skulle kunna göra en matematisk ekvation utav det här. Stoft plus livsande är lika med en själ. Hur många älskar matematik? Några stycken. Ni tycker om det här då? Stoft plus livsande är lika med en själ. Det är ungefär som en låda, kan man säga. En låda består av två komponenter, eller hur? Utav bräder och spikar. Så om du använder de här två, så spikar du ihop det här, så har du en låda som du kan använda. Vad händer då när människan dör? Ja, faktum är att Bibeln säger att motsatsen till skapelsen händer när man dör. I Predikaren 12:7 så står det: då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Det står att stoftet, precis som vi tittade på, när Gud skapade människan så tog han stoft och han tog livsanden och han förde ihop dem. Men när människan dör så är det motsatsen som sker. Då stoftet går till jorden och livsanden går tillbaka till Gud. Lägg märke till att det står inte att själen går tillbaka till Gud, eller hur? Utan det är livsanden. Det är livsanden som återvänder till Gud. Så om vi tar den här illustrationen igen. Stoft plus livsande är lika med en själ. Om vi har den här lådan som jag ställer här på scenen. Och vad händer om jag då tar en kofot och så böjer jag isär det här och sen så tar jag och lägger brädorna här och så lägger jag spikarna här. Var är lådan? Är lådan bland spikarna eller är lådan bland bräderna? Var är den någonstans? Det finns ingen låda, eller hur? För jag har separerat de här två komponenterna. Och så är det med en människans själ. Människans själ består av stoft plus livsande. Så om du skiljer dem åt så har du ingen själ längre förrän de får återförenas igen. Vilket sker vid uppståndelsen. Ta lampan till exempel. Om du har ljus ifrån den här lampan. Nu har vi en lampa här. Vad behövs det för att den här lampan ska lysa? Det behövs ström, eller hur? Men vad behövs det mer? Räcker det med ström så lyser det? Nej. Det behövs allt annat också. Det behövs de här fysiska komponenterna. Om du vill så kan du se på anden, livsanden som strömmen. Och så stoftet som den fysiska lampan, eller glödlampan. Och vad händer då om de skiljs åt? Vad händer om jag drar ur sladden från strömkällan? Vart tar ljuset vägen? Går det tillbaka in i sladden? Nej. Den finns inte. Precis som en lampa inte kan lysa utan ström, så kan inte kroppen leva utan livsande. Bibeln lär att medvetenheten hos människan dör vid döden. En död människa är, hör och häpna, död. Det kanske låter konstigt och radikalt, men det är faktiskt vad Bibeln lär. En död människa är död. Hon lever inte. Hon lever inte vidare i någon annan form. Titta på vad predikaren säger. Predikaren kapitel 9, vers 56. De som lever vet att de måste dö, men de döda vet vad då? Ingenting. Och de får ingen lön mer, till minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat, deras avund finns inte mer. Så känner de hat? Känner de avund? Känner de kärlek? De känner ingenting. Allt det här är borta. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Vers 10. Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka. Där finns ingen kunskap eller vishet. Fråga, kan man tänka i graven? Nej, det kan man inte. Kan man verka? Nej. Bibeln lär, som jag sa, att en död människa är död. Hon varken tänker, hon räknar inte dagar eller någonting. Martin Luther var helt överens med denna linje. Någonting som många inte tror, för att lutherska kyrkan till exempel har inte den här uppfattningen. Men Martin Luther själv var väldigt tydlig på vad han trodde händer när man dör. Han säger, här har vi åter ett ställe. Han kommenterar predikaren, den texten som vi precis läste. Och han säger, här har vi åter ett ställe som bevisar att de döda inte har någon känsla. Det finns, säger han, ingen plikt, ingen kunskap, ingen visdom där. Salomo anser att de döda sover och inte alls märker något. De döda ligger endast där och räknar varken dagar eller år, men när de uppväcks kommer det att förefalla dem som om de bara hade sovit ett ögonblick. Har ni någon gång haft en sömn där ni inte kommer ihåg någonting av vad ni har drömt? Ni har varit riktigt trötta och så har ni gått och lagt er, ni har slutit ögonen och sen var det morgon. Hur brukar ni göra när ni sover? Är det så att ni sitter, åh vad långt tråkigt jag har, eller? Alltså kan det inte bli morgon snart. Kanske vissa som har svårt att sova känner precis för det sättet. Men om vi sover riktigt bra, då oroar vi oss inte för det här. Tiden går otroligt snabbt. Och det är det som Martin Luther säger. De räknar inte dagar eller år. Om det har gått 1000 år, om det har gått 2000 år, det spelar ingen roll. Det förefaller dem som om de bara hade sovit ett ögonblick. Han nämner att sova som en bild på döden. Och det är han inte ensam om. Det är precis vad Bibeln lär om döden. En annan stor reformator, jag tar upp det här inte för att säga att de här är auktoriteter som vi ska bygga vår tro på, men bara för att visa att de stora tänkarna kring Bibeln, de tänkte i de här frågorna. Det här är inte någonting som Jonathan Carlson har kommit fram till. Så William Tyndale, är det någon som känner till honom? Vet du vem William Tyndale var? Han var på ett sätt grundaren till den engelska reformationen. Och han blev bränd på bål. Han var faktiskt den som översatte Bibeln till engelska. Om ni har hört talas om King James-Bibeln. Det var inte han som översatte just den, men hans verk låg till stor grund för King James-bibeln. Och han säger så här: jag bekänner öppet i sitt förord till Nya Testamentet. Jag bekänner öppet att jag inte är överbevisad om att de döda redan befinner sig i den härlighet som Kristus är i, eller som Guds utvalda änglar åtnjuter. Det är inte heller någon trosartikel för mig. Om så var, anser jag att förkunnelsen om köttets uppståndelse vore meningslös. Tänk er, varför skulle det finnas en uppståndelse om människor kommer till himlen direkt? Vad är meningen med att sen komma ner och uppstå igen? Det är vad William Tyndale ifrågasätter här. Han säger, jag kan inte förstå det om det är så att de redan befinner sig i himlen. Tänk er, om ni dog och ni älskar Gud och så kommer ni till himlen. Vad är det första ni skulle göra när ni träffar Jesus? Skulle ni inte tacka honom, prisa honom, lova honom för allt som han har gjort? Bibeln säger, de döda prisar inte Herren. Ingen som far ner i det tysta. Varför inte? Jo, för att de döda är döda. De tänker inte. De känner ingenting. Martin Luther säger, vi ska sova tills han kommer och knackar på den lilla graven och säger, doktor Martin, vakna. Då ska jag stå upp på ett ögonblick och vara lycklig med honom för alltid. Martin Luther såg fram emot precis samma sak som apostlarna och profeterna såg fram emot. Och det var uppståndelsen ifrån de döda. Och det är någonting som jag också ser fram emot. Jesus, han visste vad det innebar att förlora någon nära i döden. Lazarus, som var hans vän, hade dött. Och Jesus, han gick för att uppväcka honom. Nu många känner till berättelsen om Lazarus. Han gick för att väcka upp Lazarus. Men lägg märke till vad Jesus säger om döden här. Sedan han hade sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom, Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död. Ser ni här vad Jesus jämför döden med? Han kallar det för en sömn. Han säger att Lazarus sover. Precis som Martin Luther sa. Jag tror att det var Jesus som kom först, innan Martin Luthers åsikter. Men det är väldigt intressant. Gång på gång, över 70 gånger i Bibeln, så jämförs döden med en sömn. Jag skulle önska att vi hann gå igenom det, men vi har inte tid för det. Jesus såg döden som en sömn, och sen så kommer Jesus och han uppväcker honom. Och det var ett otroligt mirakel. Tänk er, vad fantastiskt. Jesus besegrar döden, han uppväcker Lazarus. Och Lazarus kommer ut ifrån den här graven. Han ber dem ta upp alla de lindorna som han har runt sig. Och han får leva igen en tid. Men kan ni tänka er egentligen vilket grymt mirakel om nu Lazarus redan var i himlen? Tänk er, han går där på gatorna av guld. Han njuter av livets frukt och umgås med änglarna. I 3 dagar så har han gjort det här. Och han har den bästa tiden i sitt liv. Och sen sugs han ner och så kommer han ut uppsvept i gravkläder. Och för att leva på den här jobbiga jorden igen. Är det verkligen det som Bibeln lär? Nej, Jesus säger han sover. Men jag kommer för att väcka honom igen. Döden är inte slutet, men döden är en paus i livet fram till uppståndelsen. En vila, om du så vill. Men någon kanske invänder att, men vad med rövaren på korset? Sa inte Jesus till honom att han skulle vara i paradiset redan samma dag? Vi läser i Lukas evangeliet 23, vers 42-43. Han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade: amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Ganska tydligt, eller hur? Så vad gör vi med den här texten? Här säger Jesus tydligt att han skulle komma till paradiset redan den dagen när rövaren dog. Låt oss ställa en fråga dock först. Var Jesus själv i paradiset den dagen? Vad säger han? På söndag morgon, 2 dagar efter att han sa de där orden, så säger han till Maria vid graven: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Så hur kan Jesus lova att rövaren ska få vara med honom, med Jesus, samma dag i paradiset? Fast han själv hade inte åkt dit på söndag ens. Någonting går inte riktigt ihop här. Hur ska vi förstå den här texten? Jag skulle vilja citera Bibel 2000s studiebibel och deras kommentar till Lukas 23:43. Där står det så här: när Lukas skrev sitt evangelium använde man inga skiljetecken. Man införde skiljetecken i den grekiska texten först på 1200-1500-talet. Och det var alltså icke-inspirerade författare som gjorde det här då. Och för det mesta så hade de rätt. Men det kan också vara så att de ibland satte kommat fel. Texten kan också översättas, står det här. Och Jesus sade: sannerligen säger jag dig, idag komma, du ska vara med mig i paradiset. Ändrar det innebörden utav det? Det gör det. Och det enda skillnaden är, var ska man sätta komma? Ska man sätta komma där eller ska man sätta komma där? Och de här kommatecknarna kom först långt senare. Och vi kan se från resten av Bibeln att Jesus, han lovade rövaren den dagen när han dog. Den dagen när det såg ut som om Jesus hade blivit besegrad. Men precis den dagen när rövaren bekände Jesus, då fick han försäkran om att han en gång skulle komma att vara med Jesus i paradiset. Det är vad texten säger. Hänger ni med? Den nya testamentliga församlingen lärde inte att människan kommer till paradiset samma dag som de dör. De trodde inte på det. Titta på apostlagärningarna. När Petrus predikar så säger han: mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Och sen säger han: David har inte farit upp till himlen. Så frågan är: David i himlen? Men David var en rättfärdig man, eller hur? Inte skulle han hamna i helvetet. Vi ska prata om helvetet imorgon. Missa inte det. Men om han inte är i himlen, var är han då? Han är ju död, han är begraven. Faktum är att han är i graven. Han sover dödens sömn och en dag så kommer han att väckas upp. Det var den kristna, den nytestamentliga tron. Här ser vi den nytestamentliga tron också i på 165 efter Kristus, så Justinius martyren skriver om hans förståelse. Och lägg märke till vad han säger: om du har fallit in med några som kallas kristna, men som inte erkänner detta och vågar häda Abrahams, Isak och Jakobs Gud och säger att det inte finns någon uppståndelse från de döda och att deras själar när de dör tas till himlen, tro inte att de är kristna, säger han. Är det här en kristen idé? Jag vill inte gå så långt som att säga att om en person tror på det här så är de inte kristna. Jag tror kanske att de är uppriktigt bedragna. Jag tar fram det här endast för att visa att det här var inte en kristen lära i början. Utan det kom från den grekiska filosofin. Det här med själens odödlighet. Amos Phelps, som var metodist, han predikade en kraftfull predikan på 1800-talet. Och så säger han så här: denna lära om medfödd odödlighet kan spåras genom de leriga kanalerna av en korrupt kristendom, en förvrängd judendom och hednisk filosofi och en vidskeplig avgudadyrkan till den store bråkmakaren i Edens lustgård. Protestanterna lånade den från katolikerna, katolikerna från fariseerna, fariseerna från hedningarna och hedningarna från den gamle ormen som först predikade läran bland paradisets oansenliga trädgrenar. För en publik allt för villig att höra och lyssna till den nya och fascinerande teologin, ni skall visst inte dö. Enligt Amos Phelps så är det härifrån som kristendomen har fått sin lära om medfödd odödlighet. Och det är inte en biblisk förståelse. Vi kanske säger, men okej, jag hänger med på det här, men varför är det här så viktigt då? Spelar det egentligen så stor roll? Paulus sa att det är viktigt för oss att förstå. Men jag vill återigen referera tillbaka till den berättelsen om Andreas som jag berättade i början. Hans förståelse för döden fick honom in i hela den situationen som han befann sig i. Gud har med allra strängaste klarspråk förbjudit kommunikation med de döda. 5 Mosebok 18 säger: hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som, lägg märke till det här, som söker råd hos de döda. Ty, avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. De andra hedniska religionerna, de höll på med detta, spådomskonst. De höll på att kommunicera med de döda. Och Gud förbjöd det i allra strängaste klarspråk. Han sa till och med att det var dödsstraff i Israel på att tillbe döda människor. Och att inte bara tillbe dem, men faktiskt att kommunicera med dem. En man eller en kvinna som har en ande, det här är från 3 Mosebok 20:27, som har en ande från en död eller en spådomsande i sig, ska straffas med döden. Man ska stena dem, skulden för deras död är deras egen. Varför är Gud så stark på den här frågan om de döda är döda och inte kan kommunicera med oss i alla fall? Varför är det viktigt? Sanningen är den att när människor kommunicerar med de döda så är det någon annan som talar. Det som hände med Andreas var inga hjärnspöken i den bemärkelsen att det bara var hans egen psykiska instabilitet eller någonting som gjorde det. Det är en verklighet. Det finns en övernaturlig makt som gärna gör sin röst hörd. I Första Samuelsboken kapitel 28 så står det om kung Saul som var Israels första kung. Och han var till en början en god kung, men han vände sig bort ifrån Gud och gjorde sin egen vilja. Och i en desperat situation när han hade vänt Gud i ryggen så svarade inte Gud på hans böner. Istället för att omvända sig och bekänna sin synd så sökte han sig till ett medium. Och det här mediumet kallade fram en ande som såg ut som Samuel, profeten Samuel, som hade dött. Och om man tittar och jämför i Första krönikeboken till exempel, så ser man att det var inte profeten Samuel som kom dit och talade. Det står: detta blev Sauls död därför att han hade övat otrohet mot Herren genom att han inte hade hållit Herrens ord. Likaså därför att han hade frågat en vadå? En ande och sökt svar hos en sådan. Det var inte Samuel som stod där utan det var en ond ande. I psalm 106 så står det om de här hedniska förfädersdyrkans kulturerna när de tillbad de döda. Det står att de slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. Och vidare så står det att de offrade sina söner och döttrar åt vad då? Onda andar. De här döda är inget annat än onda andar som tar skepnaden utav släktingar och vänner, andra personer som har dött. Andra Korinthierbrevet 11:14 säger att det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Kan han ändra skepnad? Kan han utge sig för att vara någonting som han inte är? Om han kan det, kan inte då hans onda andar göra samma sak? Vet ni, vi ser det från Bibeln. De kan anta en annan varelses skepnad som de gjorde i Samuels fall. Det lät precis som Samuel. Det såg precis ut som Samuel. Allting var nästan identiskt. Och på det här sättet så lurar Satan människor in i sin snara, som det hände med Andreas. Här har Satan en kanal där han kan kommunicera precis vad som helst. För tänk dig in i situationen. Om din döda släkting, din döda farmor som du älskade så mycket, plötsligt så kommer hon tillbaka där. Och hon säger, vad roligt att få se dig igen. Hon låter precis som farmor. Hon talar precis som farmor. Allting är exakt som farmor. Visst blir du glad? Och du tänker, tänk, jag får se henne igen. Och låt säga att farmor säger, vet du, jag har kommit från andevärlden. Och vet du hur det är där i andevärlden? Jo, jag ska berätta hur det är. Det är på det där och det där sättet. Och nu kommer jag med ett budskap ifrån Gud till dig. Du ska göra på det här och det här sättet. Hur många av de personer som möter en sådan skulle säga, men jag ska först kolla med Bibeln och se vad som är sant? Väldigt få skulle göra det. Väldigt få skulle säga, ja men, nu ska jag gå och leta i Bibeln. Varför ska jag titta på en dammig bok när jag har en direkt kommunikation med Gud här i den här anden? Ser ni faran i det här? Här har Satan en direkt kanal som han kan kommunicera sina falska läror med genom. Till en början verkar det så oskyldigt och snällt. Och på det här sättet så väver han sitt nät, sin snara runt oss. Första Timoteus 4:1 säger, anden säger tydligt att i den sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. I sista tiden kommer spiritismen att bli mer och mer betydelsefull i vår värld. Fler och fler personer kommer att lyssna på onda andars läror, och jag skojar inte när jag säger att det här är otroligt vanligt. Otroligt vanligt. Ibland så lever vi i vissa personer i en bubbla och tänker att sånt här händer ju inte idag. Det händer otroligt mycket runt omkring oss. Personer som söker kontakt med de döda, och det är ett av tidens tecken. I den sista tiden så skulle det hända mer och mer. Och det här är farlig mark. Det här är en mark som Gud har förbjudit sitt folk att gå in på. Jesaja 8:19-20. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Vad är svaret? Svaret är nej. Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrodnad för dem. Vi måste grunda vår tro på ordet, på skriften. Det här är vår enda säkra grund från bedrägeri. Om vi grundar vår tro på upplevelser, låt säga att vi ser någon död släkting som kommer till oss. Vi kan inte grunda vår tro på det. Ska man fråga de döda till råds för de levande? Svaret är nej. Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrodnad för dem. Vissa personer vill hävda att de har haft nära döden upplevelser. Eller det finns olika teorier ute där människor har upplevt helvetet eller himlen eller något sådana här idéer och tankar som finns där ute. Det finns böcker att köpa i högvis om personer som påstår sig ha upplevt de här sakerna. Det intressanta är att ingen av dem har egentligen samma bild av det här, utan alla har sin egen version av hur det ser ut. Och många av de här har erkänt att de faktiskt inte har sett det också. Men om vi grundar vår erfarenhet, vår lära på sådana erfarenheter, så grundar vi inte det på ordet. Vi måste stå på ordet, till Guds undervisning, till vittnesbördet, Om de inte talar enligt detta ord så finns ingen morgonrodnad för dem. Det är all kommunikation med de döda är en form av spiritism. I vissa kristna cirklar så tillber man helgon, eller man ber till dem. Man kommunicerar med de här döda avlidna. Det här är inget annat än spiritism som har kommit in och blivit en del utav det här. Gud vill ge oss ett hopp. Han vill ge oss en tröst. Han vill ge oss kraft att orka med vardagen. Men låt oss inte söka det bland de döda. Kanske du har upplevt något liknande som det som Andreas har fått uppleva. Och till dig så vill jag säga att det finns ett hopp. Vänd dig till Gud. Vänd dig till Jesus. Han kommer att ge dig frihet. Fjärde Mosebok 23 och 23. Så finns det ett löfte. Ingen trolldom hjälper mot Jakob. Ingen spådom mot Israel. Satan är maktlös att lägga sina förbannelser över den som förtröstar på Kristus. Över den som litar på hans död. Och som har gett sitt liv i hans hand. Den personen har inget att frukta för. Den kan till och med möta döden med frid. Och behöver inte oroa sig. För vet du, om jag dör eller lever spelar ingen roll, för mitt liv är i Kristus. Jag kan ha trygghet och frid i det. Jag vet att Jesus kan uppväcka mig. Han har nycklarna till döden och dödsriket. Varför skulle det spela någon roll om jag får lägga sig i graven eller inte? Jag behöver inte vara rädd för det, utan jag kan lita på Jesus. Om min tid på jorden, om Gud anser att den är avslutad, så spelar det ingen roll. För det finns en evighet framför. Och han vill uppväcka mig till det. Den som har lagt sitt liv i Jesus händer har ingenting att frukta för när det gäller döden eller när det gäller spiritismens olika angrepp. Hur många av er önskar en sådan trygghet och en sådan frid? Finns det någon här som skulle vilja säga jag vill ha det? Prisa Gud. Herre, jag ber att du ska ge oss den här förtröstan på dig. Den här friden. Så att vi inte behöver vara oroliga för att möta döden. Och om det är någon här som är bunden av spiritismens bojor, så ber jag i Jesu namn att du ska bryta dem. Att de ska kunna få komma loss ifrån det. Och få den frid som du vill ge dem. Det är min bön. Jag tackar dig för att du hör oss. I Jesu Kristi namn. Låt alla säga. Amen.